Välkommen till U-arkiven. Jag, alltså Daniel, har alltså fortfarande inte sett till Robin som för mer än 3 veckor sedan försvann djupt nere i vårt omfattande arkiv. Själv kom jag upp då med ett arkivavsnitt om Ada Lovelace. Nu idag så tände jag en tändsticka och tände på en fackla och trampade ner längs de här ringlande stentrapporna och gav mig in i de mörka korridorerna. Mest för att hitta ett nytt arkivavsnitt. Men då hörde jag några mystiska knackningar längs några ledningar. Det kan ha varit SOS-signaler på något sätt från en förtvivlad Robin. Jag följde i alla fall de där ljuden hela vägen till den medeltida Asienkorridoren. Men där fick jag syn på en intressant kartong då som var märkt avsnitt 177 Ming Kina och Cheng He från 2017. Och jag tänkte, det måste jag lyssna på. Så jag tog kartongen och gick upp till dagshuset igen för att få höra på det så fort som möjligt. Robin, han dyker väl upp vart efter här förr eller senare. Han kanske sitter och lyssnar på det där avsnittet om mannen med järnmasken i något hörn. I avsnitt 177 så tar vi upp den korta period i Kinas historia som var extrovert då de vände sig ut mot världen för att upptäcka densamma. Och de lamspett som vi pratar om i inledningen utan att närmare förklara vad det handlar om egentligen, det är då författaren till boken Kinas historia, Hans Hägerdals, påstående att han hade ätit mer än 100 sådana spett vid ett och samma tillfälle som tas upp. Det förklarar vi kanske inte så noga där just då. Man får också höra om kinesiska kejsares maktpolitik, om fantastiska uttrar, och Robin använde ordet verkligen som förstärkningsord vid återkommande tillfällen. Mycket nöje! Vem är det som kommer farande där ute på det saltstänkande havet egentligen? Men är det inte 3 små fartyg som guppar i land vid de karibiska öarna? Jo då, och avkliver Dom Robin de la Olofsson, det spanska kungaparets utsände för att ta sig till Indien. Året är 1492 och han är väldigt nöjd över sina prestationer. Oj vad modig och duktig han är som har åstadkommit allt det här. Dom Robin de la Olofsson kommer att bli berömd i historien för denna bedrift. Men tänk om det är så att de han mötte på stranden sa så här. Hör du, det där var en ynklig liten flotta där med det. Inte alls så där inga pampi som den vi har talat om från förr. Då kom ju 100 fartyg med stora röda segel farande hit. Och de leddes ju av den där mäktige Daniello He. Det var en syn där, inget live som det här. Ja, han kom från Kina sägs det. Det finns nämligen de som menar och föreslår att den kinesiska amiralen Cheng He nådde de amerikanska kontinenterna Antarktis, Australien och seglade runt hela världen ungefär 80 år före europeerna. Ja, nu hade inte Columbus vetat att Kina styrdes av några kinesiska kejsare överhuvudtaget. För Europa trodde man fortfarande på hans tid att de mongoliska khanerna kontrollerade Kina som de hade gjort för 124 år sedan. Europeerna var lite dåligt uppdaterade om den saken. Hur den var med det där om Cheng He nådde de amerikanska kontinenterna eller inte, så var Kina hur som helst en upptäcktsugen nation under 1400-talets början som gav sig ut på de stora haven och knöt kulturella och ekonomiska band med omgivningarna långt före europeerna kom på den tanken överhuvudtaget. Men sen vände pendeln igen och historien kom att utveckla sig så som den gjorde. Men ibland kan man ju inte låta bli det där kittlande tänk om. Tänk om kineserna hade fortsatt med sina äventyr ut i världen. Hur hade den sett ut då egentligen? Ja, det vet vi ju inte. Men idag ska vi i alla fall prata om den period då de hade sådana expeditioner för sig. Så häng med!
Yes, ni är varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Historiepodden, Sveriges allra mest folkbildade podcast.
Ja, det tycker jag vi kan hävda nu.
Ja,
det vill jag mena. Möjligen lite väl inaktuell ibland.
Så kan det vara. Vad roligt det var att vi har fått så mycket feedback på vårt första intervjuavsnitt Men man blir också lite orolig när man får så mycket feedback i ett avsnitt där någon annan pratar 85% av tiden.
Du har hunnit tänka på det här, ja.
Det är nästan som att det var ett misstag att ta med en charmig, trevlig docent.
Nu har vi skjutit oss själva i foten här.
Ja,
det... ja, vi har ju inte pratat så himla mycket med varandra efter det här eftersom nej, vi har inte sett.
Det har varit fullt upp.
Men du har i alla fall funderat över det här, ja. För att det visst var det kul med all respons, men vi hoppas att det här duger med nu.
Ja, precis. För nu är det jag och Daniel som sitter vid köksbordet och ska prata lite kinesisk historia.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Av någon anledning så blir vi ju emellanåt, eller hela tiden, ganska eucentriska.
Tycker du det?
Ja, jag tycker nog det.
Ja.
Och därför är det väl lämpligt nu att ha ett avsnitt om Kina här. Vi hade ju ett avsnitt 88.
Kin.
Som handlar om Kin, kejsaren, ja.
Mm, verkligen.
Och...
Verkligen, vilket konstigt förstärkningsord jag valde där. Men ja, fortsätt. Det var verkligen om Kin.
Ja, det var det. Sen har vi haft om Thailand också och så.
Yeah.
Men annars blir det mycket sånt som man är hemtar med.
Det är hög tid att vi är i Asien och i Kina framförallt.
Ja, men en gammal gemensam kollega till oss hade ju varit i Kina för något år sedan.
Mm.
Och då träffade han ju på några killar här som lyssnar på podden och han...
Kineser?
Nej, de var ju tydligen svenska och jobbade där. Men, ja. Men de var ju väldigt... Nej, det hade ju varit något om de satt och lyssnade på oss på svenska.
Tog oss in på den marknaden. Oj, oj, oj.
Ja, det var ju... Ja, men det finns ju svenskar där också. De tyckte att det var på tiden att vi skulle ha något mer om Kina. Och det här var väl som sagt... Jag vet inte om det var i somras eller förra sommaren eller när det var.
Ja.
Men här kommer det i alla fall.
Jajamän.
Dessutom fick vi ett mejl nu i veckan faktiskt. Från en tjej som bor i området... Ida Olsson.
Aha.
Och i det gamla avsnittet, avsnitt 88 om Kin-kejsaren.
Ja.
Det måste ju vara där, eller också var i något annat sammanhang. Som vi pratade om det här med lammspetten.
Ja, just det.
Det var ju du som tyckte att det var helt orimligt. Kan man äta 125 lammspett?
Ja.
Och det kan man inte. Det har Ida Olsson kollat upp det. Jag vet inte om hon har försökt det. Men hon har kollat upp hur stora de här lammspetten är och så i alla fall.
Ja.
De är nästan som vanliga grillspett. Det här är helt orimligt, anser hon. Och jag behövde hålla med antagligen.
Jag gläds att den här vetenskapen, den här studien som har utförts, har bekräftat min magkänsla.
Mm.
Ska börja köra mer på magkänsla, jag.
Det var ingången i Kina här, funnit man nu.
Ja, verkligen. Nu, där kom det igen.
Ja.
Ska vi dra någon sorts bakgrund? För det är Ming-dynastin vi ska prata om här.
Precis.
Ja. Tidigt 1200-tal hade uppstickarimperiemakarna mongolerna för första gången på riktigt vält in i Kina. Och den västra delen av Kina, Jin-dynastin, kom att falla. Och Kublai Khan, näst efter farfar Genghis, den kändaste av mongolhärskarna, kom att flytta huvudstaden in i det kinesiska riket. Mm. I samma region, samma plats där Beijing ligger idag. Drygt 15 år senare dukade resten av Kina under för det mongoliska trycket och den mongolska dynastin Xuan, Yuan, var ett faktum.
Ja.
Mongolerna rann ut över världen med en effektivitet och en kraft som inte hade skådats på hundratals år. Alltså det finns väl paralleller att dra mellan hunner och romare och mongoler och kineser. Men Temujin, Genghis, föddes på steppen. Hans barns barn föds som kinesiska eller ryska eller vad ni vill, kejsare. Det är långt mellan palatset i motsvarande Beijing och den mongolska steppen.
Jo, det här är ju någonting du har slagit slag för tidigare.
Ja, men det var länge sedan jag fick slå det nu.
Ja.
I Kina, jag håller på att jobba mig in i ett Alf Henriksson citat här.
Alltså.
I Kina försökte mongolerna aktivt att undvika assimileras. Men den etniska identiteten och den modell som hade byggt imperiet gick inte att konsolidera. Kina skulle glida mongolerna ur händerna. Och jag läser ur Alf Henrikssons kinesisk historia. Såklart han har skrivit en bok om kinesisk historia. Det är inte mycket han inte hann med under sitt författarskap.
Nej.
Den mongoliska dynastin saknade resurser för att i längden behärska det väldiga kinesiska folkhavet. Dess verktyg och ombud kinesiserades hastigt men uppfattades ändå som främlingar av sina undersåtar i det egentliga Kina. Och när minnet av mongolernas framfart hade hunnit blekna och skräcken för dem hade börjat släppa utbröt snart ett antal uppror. Och i ett sånt uppror hittar vi den första Ming-kejsaren.
Ja. Är det min grej då? Om du säger verkligen hela tiden säger jag ja.
Ja, så kanske det är.
Ja, det hade inte varit någon fest att leva under mongolerna riktigt.
Nej.
På ett sekel så hade Kinas befolkning halverats i princip nästan. Från 120 miljoner till 60 miljoner.
Mm-hmm.
Vilket säger en del om svälten och systemet överhuvudtaget.
Mm.
Jag tänkte att man skulle dra lite festliga reformer här som sker under den här första kejsaren. Så kommer vi in på vem man är här lite mer senare kanske.
Just det.
Riket delas in i 13 provinser med länsherrar som tillsätts då direkt av kejsarens regering. Befolkningen delas in i 3 kategorier som får ärftlig status.
Mm-hmm.
Och då är det militär personal, hantverkare och sen det lite mer luddiga benämningen civilbefolkning.
Mm.
Hantverkare, det är inte civilbefolkning.
Nej, inte på det sättet.
Nej, okej.
Okay. Vissa av de här hantverkarna som sprutade ut hundratals skepp på några veckor, jag vet inte om de var civilbefolkning, de var snarare tvångsarbetare.
Ja, jo, det är sant. Militärreformer gjorde man också.
Mm.
Så armén blev ju självförsörjande och det var ju en av 1 miljon människor det här handlade om. Och genom sina garnisoner så odlade de mark då när de inte var i krig, det var ju praktiskt.
Just det.
Lite som Karl den XI tänkte där. Antar jag.
Mm.
Att här ska de få peta i marken också och odla grejer. För då behöver man ju inte liksom låta övriga befolkningen betala skatt åt dem om de själva kan försörja sig.
Mm.
Och den här första kejsaren som heter Hong Wu, han vurmade ju lite grann för bönderna eftersom han själv hade en sån bakgrund.
Mm.
Så han tyckte att det var bra idéer det här med de här militärreformerna eftersom det gav möjlighet att göra skattelättnader för bönderna. De hade gått väldigt mycket på knäna då, om man säger så, under det mongoliska styret. Men nu kunde de få behålla lite mer av det de hade odlat fram och så fick militärerna sköta sig själva när de inte var ute och kriga.
Just det. Alltså han är ju en fascinerande person som kommer från, som du var inne på, superfattig bakgrund. Efter att som 16-åring fått se hela sin familj dö av svält eller av sjukdom så hamnade han i ett buddhisttempel. Superhärligt att få den andra chansen i livet. Och så, nej men nu kommer mongolerna och bränner ner det buddhisttemplet.
Och så, nej men nu. Ja, så blev det.
Och det ska man ju såklart inte skratta åt, men det är ju en tidstypisk bild.
Ja, det brinner mycket
här. Det brinner väldigt mycket här. Och det är ju det som leder honom in i den här proteströrelsen, de röda turbanerna, där han kommer klättra i rang och bli egentligen militär anförare. Han beskrivs i historieskrivning som en brutal men effektiv regent. Och jag har i veckan återvänt till Julia Lovells Den stora muren som jag tycker är en mycket bra bok om kinesisk historia. Hon beskriver det på följande sätt. Mongolernas blodtörst medförde en permanent förändring i Kinas politiska kultur. Den kinesiska absolutismens mjuka ceremoniella kött skalades av och visade de grymma despotiska benknotorna. Och hon menar att under den här tidiga Ming-dynastin så blir extremt våld, tidigare okända nivåer av brutalitet, patologisk misstänksamhet mot konspirationer och ständig utrensning som för tankarna till 1900-talets värsta regimer. Det blir ganska vanligt i Kina. Just under Honghu så försvinner cirka 40 000 människor. Och många av de här var de generaler och rådgivare som hjälpt honom till makten.
Man kanske ska säga att det finns flera olika namn på de här olika kejsarna.
Just det.
Tai Su heter han ju också.
Det här, jag tror att Honghu är ju egentligen kejsarepoken.
Ja, precis. Mm. Det är ju. Men den blir ofta väldigt förknippad med den kejsare som sitter just då.
Verkligen.
Sen när det kommer en ny kejsare så blir det en ny epok som den personen får ge namn till.
Ja.
Och då blir det här namnet kletat på den kejsaren istället då.
Precis.
Jag tänkte också att man skulle kunna nämna någonting om hur det funkar med ämbetsmän och sånt där.
Mm, det är intressant.
De genomgick ju diverse avancerade utbildningar och sen blev de värvade av staten från de här universiteten som fanns framförallt i Nanjing och Beijing.
Mm. Nanjing blir ju den nya huvudstaden i Ming, Kina.
Ja, så blev det tills vidare.
Mm.
Det var ju framförallt konfucianska klassiska texter man skulle hålla på och dra sig igenom.
Yeah.
Och sen var det juridik, matematik. Och sen den fantastiska benämningen skönskrift.
Ja.
Väldigt kul ämne. Kallar du ditt svenska ibland? Nu ska ni skriva noveller här. Det blir, eller vi säger att det är skönskrift.
Men jag tror skönskrift är typ kalligrafi, alltså handstil.
Jaha, det är handstil. Ja. Håller du på med sånt?
Nej, det har jag inte. Du har sett mig skriva.
Ja, jo. Jag tänkte, då kan du inte lära ut det heller förstås. Men man har också bågskytte för sig, det är oundvikligt när man håller på och pluggar på universitetet i Kina på 1400-talet.
Eller att skjuta lite båge. Mm. Det är som att spela pingis idag.
Va?
Jag vet inte, fortsätt.
Det är ganska signifikant ändå för nyfikenheten i Kina under 1400-talets första del att man också låter vissa utvalda studenter få plugga främmande språk.
Ja.
För det fick de göra med. Men det är förstås också en väldigt hård disciplin här.
Mm.
Det går inte att hitta på vad som helst. Till exempel statuterna för Nanjings universitet som anger då uppförandet i matsalen under början på 1400-talet eller slutet på 1300-talet med för den delen.
Yeah.
Då står det så här. Studenterna ska varje dag gemensamt intaga sina måltider i matsalen. Det är förbjudet att beträda köket. Att diskutera måltidens kvalitet och att misshandla kocken. Den som bryter mot dessa regler straffas med 50 pygelrapp av den lätta bambustaven. Yeah. Vidare ska han religeras och sändas tillbaka till sin hemstad där han ska tvingas göra arbetstjänst.
Mm-hmm.
Så om man tycker att det smakar illa ska man hålla käften och inte ge kocken en smäll.
Nej, just det.
Det är att rekommendera. Överhuvudtaget så var det ganska brutalt styre här efterhand. Som du var inne på här. Och då är väl läge att bara lite kort tala om hur såg den här Tai Su eller Hong Wu ut egentligen?
Ja, det vet inte jag, så det vill jag gärna veta.
Ja, jag förstår det. Mm. Jag håller på att ta över den här stafettpinnen när det gäller att förklara.
Ja, vi utvecklas ständigt.
Fast då har jag Hans Hägerdal till hjälp här som har skrivit boken Kinas historia. Kinas nya härskare var enligt uppgift en vidunderligt ful man med gristryneliknande näsa. Han gick därför också under namnet Griskejsaren eftersom hans familjenamn Shu, som betyder högröd, låter likadant som Shu, det vill säga gris. Det tog det knappast ha varit någon som kallade honom så då han hörde på. Han var en sträng man som aldrig tvekade att rensa ut var och en som stod i vägen för honom. Ja, det kan man lugnt säga. De här processerna som du pratade om, det var en himla massa människor uppåt 30-40 000 som dog.
Mm.
Det är ju för att vinklippa den här militära adeln som han är väldigt misstänksam mot. Och han betraktade dem som ett jättehot och då kommer man att tänka på Stalins rättegångar förstås på 30-talet. Men det var inte det enda som jag tycker är värt att säga om Hong Wu.
Okej. Berätta.
Han var nämligen inte bara paranoid och misstänksam och så, han var också så paranoid och misstänksam att han var tvungen att utveckla en annan av sina åkommor, det vill säga arbetsnarkomani.
Mm.
Då skriver Hägerdal så här. Sedan Hong Wu gjort sig kvitt sin premiärminister tog han själv över de funktioner som denne hade haft. Det var nu kejsaren själv som ögnade igenom alla regeringsärenden. Man har beräknat att kejsaren gick igenom 1600 dokument under en 8-dagars period, vilket betyder något i stil med 3 minuter per ärende. Trots sina fel och brister var Hongwu den så vitt bekant hårdast arbetande kejsaren i landets långa historia. Och hans väldiga arbetskapacitet gjorde att rutinerna fungerade någorlunda under hans tid. I längden var det naturligtvis ett osvikligt sätt att skapa problem för kejsarstyret. Speciellt eftersom de flesta av Hongwus efterträdare var allt annat än energiska figurer.
Just det.
Man kan inte låta bli att tänka att man skulle ha Hongwus kapacitet när det gäller att rätta prov och sånt.
Nej, så är det. Men samtidigt så känner jag, vi kanske inte på Hongwu-nivå, men jag känner inte att det är något fel på vår arbetsmoral.
Det är väl ganska mer normal.
Jag sitter här 8:30 måndag kväll efter en hel dag på jobbet och, ja, och pratar om Ming-dynastin.
Jag vill också bara tillägga att jag är inte säker på att alla de här besluten jag tog efter att ha ögnat igenom dokumenten är helt adekvata för det. Som det, ja, det kanske inte blir så bra alltid.
Nej. Det man kan säga om Hongwu och även den kejsare som vad det lider kommer ersätta honom, Yongle. Där har vi tre olika varianter.
Yongle.
Det, ja. Okay.
Nej.
Yongle säger en till mig. Men så kan inte, det låter ju konstigt när jag ska säga det. I alla fall att man var ganska expansiv. Att när det gällde Hongwu så gjorde han flera militära expeditioner mot mongolerna. Och han gjorde grundade 6 eller 7 militära befästningar i kinesiskt område, till och med ute på mongolernas område, för att trycka tillbaka dem. Och man får väl säga att Yongle då, nu, jag kommer uttala det annorlunda varje gång, vi får se vad som händer med det. Efter det att Hongwus förstfödde son kom att dö, så kommer det istället bli hans sonson Qian Wen som blev ny kejsare. Och på den här nya kejsaren, sonsonens plussida, kan man säga att han har gått till historien som hygglig.
Mm.
På minussidan så hade han en farbror med betydligt vassare armbågar än man själv hade.
Mm.
Det räcker inte så långt att vara hygglig.
Ungefär som Sigismund och Karl IX här i ja, svensk historia.
Absolut. Jag tror att man kan hitta rätt många exempel där det har liksom en helt rekorderlig person hamnat vid makten. Och så har han haft en Yongle som farbror.
Får jag hoppa in i en helikopter och bara jättesnabbt åka upp och hova lite här och säga att Ming-perioden är alltså från 1368 till 1644.
Bra.
Om det är någon som är förvirrad.
Nu absolut.
Landar helikoptern igen. Fortsätt.
Ja. Det berättas om en profilerad rådgivare, ungefär den typen av person som du beskrev tidigare, som hade gått den här utbildningen och lärt sig skjuta pilbåge, som starkt motsatte sig detta byte av kejsare. Och efter att det hade blivit offentligt, efter att Yongle hade tagit över makten, så blev den här rådgivaren offentligt sönderhackad i bitar, mitt i Nanjing. Sen avrättades hela hans ätt, bröder, kusiner, sysslingar, föräldrar, ättlingar. Och det här kan man lyfta fram som ännu ett exempel att Yongle, precis som Hongwu, var kraftfulla men brutala regenter. Men man var också expansiva om man tittade bortom Kina. För annars är många kinesiska kejsare som bara har koncentrerat sig på Kina. Och det är väl därför som vi pratar om dem.
Ja, det var så jag tänkte med just det här ämnet nu, ja, i alla fall. Ja, det är ju Yongle som också uppgraderar sen då Peking eller Beijing till huvudstad 1421.
Just det.
Och epoken brukar ju beskrivas som en gyllene epok. En byggnadsboom drar igång här till exempel.
Mm, så är det.
Den förbjudna staden sätts igång.
Vackert.
Sätts igång, men den börjar byggas. Alltså, då måste man ju tvångsrekrytera, för det är där det handlar om i princip 100 000 hantverkare och 1 miljon arbetare.
Yeah.
Och sen kommer det sitta 24 stycken kejsare och leda Kina fram till 1911 och trycka i det här palatset.
Just det.
Han har beskrivits som en kinesisk renässansfurste. Han är intresserad av handel och vetenskap, men han är ju personligen också astronom och håller på att värva många filosofer och sådär till den här förbjudna staden där de får sitta och filosofera. Så det är inte bara det att han hackar upp sina meningsmotståndare i små bitar hela tiden.
Nej.
Utan det finns lite kulturella ambitioner här med.
Mm.
Men framför allt så kommer han ju satsa stora resurser på att bygga upp en imponerande flotta.
Mm.
Och då behövs det ju snickare och segelmakare och skeppsbyggare i tiotusentals skvadroner, höll upp säga, av människor här. Skickliga ingenjörer behövs för att konstruera välbyggda fartyg som ska klara långa resor ut på haven här.
Mm.
Så det kommer kort och gott byggas väldigt, väldigt mycket båtar.
Ja.
Och ska man dra en parallell här som slår mig nu, så har vi ju Peter den Store. Rysk tsar i början på 1700-talet.
Mm.
Väldigt intresserad av hav och segling. Och det var ju väldigt jobbigt att vara där i Ryssland i början på 1700-talet, eftersom man inte hade tillgång till så mycket hav förutom ishavet då. Men det var ju för kallt att åka runt. Så då behövde han ju hamna i krig med Sverige. Nu får du stoppa mig här, för att det var inte meningen att komma.
Men det är inte Peter den Store vi ska prata om.
Nej,
men det finns en parallell att dra mellan Yong Li och Peter den Store.
Kärleken till havet eller något, jag vet inte. Man vill ut och skicka iväg expeditioner och folk som åker. Man vill ha en flotta.
Just det, ta mig till havet och gör mig till kung.
De största skeppen var ju 60 meter breda. Det är ganska häftigt och imponerande. Och 150 meter långa.
9 master, 12 segel.
9 master är ju mycket, va?
Ja. Ja, men det är faktiskt helt otroliga skepp det här. För dessutom är de ju uppdelade i flera olika skrov med någon typ av bambuväggar mellan dem. Alltså sjunker inte de här enorma skeppen om man råkar få en smäll eller gå på grund eller liknande. Man hade stora mekaniska roder. Alltså man visste hur man skulle bygga häftiga skepp. Det här är ju, det finns ingenting i närheten av det här någon annanstans på haven under samma period.
Nej, portugiserna kommer ju om några decennier och börjar knäcka de här gåtorna. Men de är inte lika stora.
Nej, jag sitter hellre på ett stort kinesiskt skattskepp än på en liten karavell som skumpar omkring. Inget ont mot karaveller, de var väl underbara små skepp, men...
Karameller är gott, man.
Karameller är också gott. Varför ville den kinesiska kejsaren skicka ut sin stora flotta? Det finns såklart många olika anledningar och vi kan säkert diskutera vad det egentligen är som gäller. För det är lite handel och lite krig och lite varje. Men någonting man måste förstå, det är tributsystemet. Därför att det fanns en typ av koreograferat skådespel inför den kinesiska kejsaren, där representanter för andra grupper än de kinesiska skulle erkänna kejsarens överhöghet. Skulle ställa sig i en form av vasallposition inför den här kejsaren. Och det här var någonting man i Kina hade börjat med redan under Han-dynastin. Systemet var alltså tusenårigt redan på 1400-talet. Gammalt redan för länge sedan.
En parallell här kanske är när en massa olika greker och andra stackare skulle behöva lämna över jord och vatten till de persiska storkonungarna, eller?
Absolut, det är nog en väldigt bra parallell. Men även om man mottog gåvor av de riken som erkände sin vasallposition gentemot Kina, så var det här en ekonomisk förlustaffär för Kina. Julia Lovell skriver: kineserna behöll ansiktet och fick sin sinocentriska världsbild bekräftat. Icke-kineserna fick i praktiken pengar samt viktiga förnödenheter och kinesiska lyxvaror till vrakpriser i utbyte mot några kowtow och en del av deras egna varor. Och kowtow är ju där man går ner på knä och bugar, vad är det, 3 eller 5 gånger. Alltså, det finns ett ganska intressant kapitel i hennes bok där hon beskriver hur flera grupper, inte minst mongolerna, sen när deras maktposition hade blivit svagare, började missbruka det här systemet. Man började skicka 3000 representanter till kejsarens hov som ska visa tribut och erkänna sig underdåning, och de bugar och de bugar och de bugar. Och från början har de med sig ganska fina ekorrskinn. Men det blir sämre och sämre kvalitet på de där ekorrskinnen.
Det är en affärsidé de har kommit på här.
Och det blir fler och fler delegater. För det är ju alltid fest också. Det är 91 rätters måltid eller liknande när det här kommer. Det är ju lika många lammspett eller vad det nu var. Så mycket ska man äta, fast olika rätter. I en källa så beskrivs hur en sultan, i utbyte mot några kowtows och jag vet inte vad han hade med sig, någon liten fin gåva, så får han 8 väskor silver, 3 fodrade kungliga dräkter, 24 uppsättningar underkläder, 91 hökar, 2 hästar, vilket hade varit mycket om man inte hade ställt det bredvid 91 hökar, 100 pilar, 5 spjut och 5000 sedlar.
Man kommer ju inte fortsätta och gå runt med det här, känner jag, om man ska...
Nej.
Det kanske inte var och gå plus som de hade som pyo här.
Det nej, är det utan det var ju att ja, men bekräfta ja, den här världsbilden av Kina som mittens rike. Och jag tror att det här är en av de starkaste drivkrafterna för Kinas sjöfartspolitik. Att man ska ut och leta efter fler personer som ska erkänna sin vasallställning inför världens centra.
Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Kejsaren behöver ju arvtagare.
Stämmer.
Och då behöver han ha ett harem.
Ja, behöver, då hade han ett harem i alla fall.
Han tyckte att han behövde det. För att då säkerställa att det är just hans arvtagare också. Så får bara en ucker komma i närheten av det här haremet. Och därmed så får de också tillgång till kejsaren personligen också.
Just det.
För de kommer ju hänga med honom en del där då med. Och en av dem, jag försöker leda in det här just på enucken Cheng He då.
Mm.
En 2 meter lång herre som aldrig har varit ute på havet förut överhuvudtaget. Han var inte som Peter den Store tydligen.
Nej, han är...
Men han kanske kommer bli.
Han är född långt inåt landet, dessutom ganska högt över havet. Att det var nog inte många i hans by som tänkte att här har vi en framtida utforskare som kommer ge sig ut.
Nej, det
och segla.
Inte. Nej, det var nog inte riktigt det som gällde. Han växer upp i en muslimsk minoritet.
Mm.
Alltså hans familj tillhör det. Och han föds 1371 i provinsen Yunnan.
Mm.
I södra Kina, sydvästra Kina är väl. Och den kontrolleras ju då fortfarande av mongolerna. I slutet på 1300-talet. Så när han är 11 år, det blir då 1382 ungefär.
Just det.
Då kommer Ming-kejsaren trupper indundrande här och ska slå bort mongolernas sista fästen.
Mm-hmm.
De dödar alla de kommer åt och bland liken så finns det då Cheng Hes föräldrar med. Tilläggas ska väl också kanske här att han säger att han heter inte Cheng He, utan det är ett namn han senare får.
Just det.
Då kommer jag inte ihåg vad han hette nu. Jag
tror han heter Ma He.
Ja, just det.
Det är den kinesiska varianten av Mohammed.
Och sådana här mordbrännaröder gjorde man ju då och då. Och de pojkar som inte hade uppnått puberteten som överlevde lät man också överleva. Men man förvandlade dem till enucker genom kastrering då. Och Cheng He hamnar i den situationen och får ta tjänst då hos Yongle redan innan han har blivit kejsare faktiskt. Mm. Så får han militär träning där och tillsammans med annan utbildning med förstås. Han får skjuta en annan båge kanske.
Mm. Med. Precis. Enuckerna, de är ju ständigt utskällda i kinesisk historia och delvis är det ett källkritiskt problem eftersom de kinesiska akademiker som skrev historia, det var ju de som hade enuckerna som sina direkta konkurrenter. Men det var också det här att enuckerna, De hade inget formellt system utan hur deras maktutövning funkade, utan de var ju bunden, helt och hållet bunden till en persons nycker.
Mm.
Som i det här fallet så är han ju bunden till prinsen, farbrorn, blivande kejsaren Yongle. Så det finns ganska, man kan inte ha rätt många exempel i kinesisk historia med eunucker som ger dåliga råd. Eller som bara hejar på egot hos en kejsare som är helt vilt ute. Men det är inte alltid att de var dumma, utan det var ju bara det, deras position helt enkelt tvingade fram dem. Eller tvingade fram det hos dem.
Ja, och han kommer ju spela en betydande roll i det här inbördeskriget som för fram Yongle till kejsartronen.
Just det.
Han är bland annat med och intar Nanjing och sådär.
Ja, precis.
Yongle lyckas ju också då beskära de här ämbetsmännens makt genom att öka de här eunuckernas makt istället.
Mm.
Vi kan väl kanske kalla dem för de är ju mandariner, är ett annat begrepp på de här ämbetsmännen.
Just det.
Och då ska man inte tänka på frukten här som man lätt gör, utan det är alltså högutbildade ämbetsmän som vet hur saker och ting funkar, tycker de.
Mm.
De har gått många år på universitetet utan att få lappa till kocken.
Ja.
Så då gäller det att behålla den här makten, tycker de.
Ja.
Men nu har de fått en kejsare på halsen som inte gärna vill det. Och då får de bida sin tid och ruva på sin vrede här i tystnad ett tag. Cheng He istället får titeln Storenuk och ansvaret för att bygga ut hela den här stora flottan som vi har pratat om.
Just det.
Och den utses han också som amiral för.
Mm. Du beskrev ju jättefint de här enorma skeppen byggda av vackert cederträ som sprutades ut ur Nanjings varv. Vi beskrev ju väldigt träffande, om jag får säga det själv. Nej, vi sa ju de här stora skattskeppen som sprutades ut ur Nanjings stora varv. Enorma, byggt i vackert cederträ. Men jag tänkte att man kan säga någonting om vilka otroligt, varför man blir lite sugen på att vara på ett sånt här kinesiskt skepp när man läser om det.
Får jag hoppa in i helikoptern en gång till, bara jättesnabbt?
Ja, hoppa in i helikoptern.
Det här är alltså då expeditioner som Cheng He kommer att genomföra, 7 stycken till antalet, och det är mellan 1405 och 1433, stora expeditioner.
Verkligen.
Och nu landar jag igen.
Ja. Och vi kommer komma till de där expeditionerna. Jag tänkte bara i största allmänhet, för min bild av att vara länge ut till havs, den är dels en form av Vilhelm Mobergs beskrivning i Utvandrarna, när Karl-Oskar och Kristina är så väldigt tärda där på 1800-talets träskepp som guppar över till Förenta Staterna. Men också, hur kul hade Columbus det och gänget? Hur kul hade Vasco da Gama det ute där till havs? Jag läser en Svenska Dagbladet-artikel av Maria Bo där hon beskriver de här kinesiska skeppen på 1400-talet.
Ska du ta upp uttjärna nu?
Ja!
Det är min favorit, de här uttjärna.
Det är min favorit också, det är ju... Om man inte har uttrarna som favorit, då är man ju en människa utan värme i kroppen.
Det är tur att det är 100% av oss som sitter här just nu som har uttrarna som favorit då.
Sojabönor var speciellt användbara. Ur dem kunde man extrahera en mjölk som kokades till tofu, eller så kunde man jäsa dem till soja. När de sänktes i vatten växte krulliga groddar som innehöll C-vitamin och väl motade skörbjuggen i grind. Stora mängder citroner, apelsiner och limefrukter togs ombord av samma skäl. Riset var brunt och vitaminrikt. Fisk var huvudsaklig protein. Torkad, jäst eller saltad medfördes den från hemlandet. Men under färd kunde dresserade uttrar dyka ner, alltid par, för att jaga ny fisk i näten som sen togs ombord. Färskvatten fanns på vattenbåtar där kineserna också lät avsalta havsvatten. Allt var laddat för lång resa. Uttrar!
Jag försöker se det här framför mig. Man har alltså dresserat upp uttrar som ska dyka ner och då jaga in fiskstimmen i de här näten som man har lagt ut.
Ja.
Utan att äta upp alla och vara nöjd med det.
Ja, men de får väl ta någon fisk också, utan. Det är väl inte mer än rätt.
Då kanske de slutar jaga. Och sen så äter på
det. Så här hungriga uttrar jagar bäst. Ja. Ja, det är ju rimligt i och för sig.
Ja, det hajar man ju till på i alla fall.
Ja, det är ju allting så här. Det är ju som...
Jag tappar hatten när jag läser det här.
Ja. Jag fick bara så här varm känsla inombords. Det är utter, det är ju ett riktigt favoritdjur. Jag började också tänka på den här amerikanska psykologen B.F. Skinner och hans idé på hur man skulle göra radiostyrda eller målinriktade torpeder under andra världskriget.
Mm-hmm.
Att han sa, låt mig sätta en duva längst fram Och så skulle duvan så här behavioristiskt tränas att picka mot skeppet i en glasskärm. Och varje gång duvan pickade skulle den få godis. Och den skulle bara pick, 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 pick. Och på det sättet skulle den kunna styra torpeder mot mål. Det här prövades aldrig i skarpt läge.
Det är bland det sjukaste jag har hört någonsin. Måste jag säga.
Ja, det var B.F. Skinners duv-idé.
Ja, det ser man. Den första expeditionen drar iväg 1405 och har ungefär 27 000 besättningsmedlemmar med sig.
Ja.
Och det kanske finns olika uppgifter på det här, men jag har fått det till 65 stycken större fartyg och 255 stycken mindre.
Ja, jag läste 160 fartyg eller 160 skepp någonstans, men det är en stor jäkla flotta.
Ja, i kapacitet skulle det här vara som om Ringarums EF mötte Real Madrid eller något. Det, alltså om man tänker att Columbus är Ringarum. Och, resan går i alla fall via Vietnam ner mot Sumatra och Malackasundet.
Just det.
Det här området härjas ju som vi alla vet av pirater och alltid gjort.
Stämmer.
Extra mycket kanske på den här tiden då de har kontrollerat det här sundet och området i flera decennier. Cheng He däremot kommer med sin gigantiska flotta här och skickar bud till piratledaren och säger att nu kommer vi här ungefär, låt oss åka igenom, rör oss inte.
Jag tänker piratledaren, papegoja på axeln, Cheng He, utter på axeln.
Jo, så var det säkert. Piratledaren i alla fall lovar dyrt och heligt att de ska inte göra något. Nej, men det är lugnt, självklart, vi backar här. Och de hade varit rätt smarta om de hade hållit det löftet också, men så det gjorde de inte. Nej. Utan de blev kanske lite förfrestade av det som kunde finnas på den här flottan och anfaller helt enkelt. Det blev en kolossal drabbning där piraterna förlorade 17 fartyg och ungefär 5000 dödade pirater ligger och gruppar omkring och blöder ner hela Malackasundet.
Ja, verkligen. Det kom verkligen igen, nu måste jag skärpa mig. Så man skulle vara då?
Inte mucka med de här.
Nej, så är det ju. Alltså jag tänker den här, jag fattar inte att de vågar attackera, för det här är ju en maktdemonstration från det kinesiska riket. När man ser horisonten fyllas med skepp ska ju ens haka bara wham!
Ja.
Falla i backen.
För där kommer de ju, de här stora röda seglen som jag pratade om i inledningen som tornar upp sig.
Precis.
Och de här stora skattskeppen som du nämnde, det är de absolut största. De kallas ju för de simmande drakarna. Och de är ju pyntade och utsmyckade med drakhuven och sånt där. Så det här är ju verkligen en maktdemonstration. Och det är för att de flesta småkungar och hövdingar som står där vid kusten. De övervägde nog aldrig överhuvudtaget att inte erkänna den kinesiska kejsaren som sitter av huvud och börjar betala tribut.
Nej.
För de som eventuellt ändå vägrar, som till exempel en lite väl integritetsstark pamp på Sri Lanka, väntar ju däremot oundviklig död och skövling från de här välbeväpnade kineserna. Så är det ju. Den andra expeditionen som Cheng He åker ut på är på väg mot Calicut då.
Just det.
Och då ligger det här på Indiens sydvästra kust. Och det är en av den indiska oceanens viktigaste och största hamnar här. Här lastar man ju på en massa olika dyrbara exotiska kryddor. Och det här är väl ungefär samtidigt som europeiska handelsmän sitter och förbannar svårigheten att ta sig fram till Indien överhuvudtaget. För att man måste ha med turkarna att göra då.
Ja, det är ett osmanskt rike som helt plötsligt är supermycket i vägen.
Inte för kineserna.
Nej, ja, de är ju på rätt sida då.
Ja, just det.
Bägge de här första expeditionerna är ju 2 år långa och de avlöser varandra. Samma år, 1407, som han kommer hem från första resan, ger sig iväg på nästa resa. Och den tredje expeditionen, det är mellan 1409 och 1411. Java, Malacka, Sumatra, Sri Lanka igen.
Efter den fjärde resan så har mandarinerna hemma i Kina tröttnat på och tysta nu är de arga. På slöseriet och meningslösheten i åka omkring så här ute i världen.
Ja.
Så då börjar de kritisera de här projekten och vill få stopp på dem. Men på just den resan, den fjärde, när Cheng He har varit ända borta vid den afrikanska östkusten och kommit hem då. Så har han med sig en himla massa djur av olika slag. Och en av dem är ju giraffen.
Ja, är det en giraff? Eller är det ett fabeldjur?
Alla bara, åh, vad är det här för något nu? Vad är det för djur? Ja, precis. För om man anstränger sig riktigt mycket så kunde man ju tolka det här häpnadsväckande djuret som ett mytologiskt fabeldjur.
Ja, fabeldjuret Kilin som bara uppenbarar sig när en extra klok kejsare finns på plats.
Mm.
Så Yongle, han vet vad han gör.
Då är det inte läge att vara dysterkvist och dra i nödbromsen när det gäller de här expeditionerna.
Nej.
När han har det här fabeldjuret på sin sida.
Nej, så är det. Den här resan är ju ögonfallande som det är högst troligt är den första resa där en direkt segelrutt mellan Stilla havet och Indiska oceanen upprättas. Dessutom är de ju på Arabiska halvön lite grann också. Så att man flänger omkring.
Ja, alltså låt mig backa lite till Kilin.
Mm.
För det är ju en, apropå föregående avsnitt.
Monster!
Ja, det skulle man kanske kunna tänka sig att det är om man nu väljer att tycka att hybrid är det. För det är ju en hybrid av olika slags djur.
Mm.
Allt från oxe till fisk och sådär. Men den har ju horn som påminner om giraffen, så det var kanske det man jobbar med. Ja.
Men den hade inte lång hals.
Inte så där jättemycket. Vilket annars är giraffens mest karaktäristiska.
Ja, det får man säga. Ja, det är det här med gräns och kropp du får kolla om det är, om Kilin är en, ett monster eller inte.
Kilinen är också herre över alla pälsdjur.
Oj, oj, oj. Det är inte giraffen.
Ja, det är på hur man tolkar det här.
Ja.
Hur som helst, på de här expeditionerna så tar man ju med sig förstås en himla massa dyrbara laster hem också.
Mm.
Och där ingår ju inte bara giraffer utan också andra djur som strutsar, dromedarer och zebror och noshörningar och antiloper och allt möjligt. Och det här måste ju ha fått ögonen att ploppa ur sina hålor för de här kineserna som fick se de här djuren.
Ja, alltså de djuren, framförallt när giraffen som man tog tillbaka från första resan på Afrikas östkust, den roar ju kejsaren så mycket att han uttryckligen dels tar man ju med sig representanter från olika civilisationer tillbaka till Kina, så då lovar man också att vi ska skjutsa tillbaka er.
Ja.
Så att det blir en sån, nu måste vi tillbaka.
Ja, men det är kanske bäst att hålla om man lovat det.
Nu har vi tagit er hit så får vi ju skjutsa er tillbaka. Men kejsaren säger uttryckligen också att ge mig fler djur.
Mm,
hämta en zebra.
Det sa han verkligen därför.
Nej, men han får en zebra.
Ja, men han visste väl inte att de fanns innan han hade fått den.
Nej.
Ja, men det finns ju de som inte är särskilt imponerade över de här djuren då. Det är de här konfucianska mandarinerna som alltjämt är väldigt upprörda över de här beloppen snarare som plöjs ner i alla de här projekten. För runt 1423 så slår ju blixten ner i den förbjudna staden.
Just det.
Och stora delar av palatset brinner upp helt enkelt. Dessutom, ute i riket så rasar epidemier. Mm. Nere i Vietnam håller de på att göra uppror. Och det byter ut en massa försök att slå sig fri från Kina. Och då måste ju han, Yongle, svara här och försöka banka ner de här upproren.
Mm.
Men det går ut pipan helt och hållet och det blir eländ. Och de här mandarinerna, då sätter sig de ner och börjar fundera om den här Kilin verkligen var en Kilin. Jag tänker mig. För att nu är vi mycket som tyder på att det här var inte bra.
Nej.
Alltså omen uppfattar ju folk det här som att det är tecken på att kejsaren inte är värdig sin tron och så.
Mm.
Och mandarinerna ser ju sin chans då förstås att de här protesterna skulle kunna få understöd av många i befolkningen också. Så de börjar protestera allt mer mot alla de här dyra projekten. Och då mitt i alltihop så går den här Yongle och dör.
Ja.
Sjuk och vilsen mitt i alla de här kriserna. Och då är vi framme vid 1424. Och då tar hans son över och han kommer helt i händerna på de här mandarinerna. Som förstås råder honom då till att ställa in alla kommande expeditioner.
Mm.
Nu sitter han bara och styr i ett år i och för sig. Men ändå. Sen kommer då Yongles sonson och sätta sig på tronen. Och han kommer att sitta i ungefär 10 år fram till 1435. Och han ger ju ändå Cheng He ett sista uppdrag. Och det är att åka iväg på en ny expedition och samla in ny tribut. För att alla de här områdena som har erkänt Kinas överhöghet, de verkar ha glömt bort och betala tribut. Så de måste påminnas om det lite grann.
Mm, precis.
Och den här sista resan dör ju Cheng He på. Och han är väl 60, han är inte nästan 70 år va?
Ja, det är möjligt. Han blev ju, blev han 65 något sånt där. Jag skrev ner det, men
han är relativt gammal här i alla fall.
Ja,
och det här är den sista resan av det här slaget som kinesiska riket genomför ända fram till modern tid ju.
Ja.
Nu ska man slå in på en mycket mer isolationistisk politik, och Kina kommer sluta sig inåt, och de kommer förbli så ända fram till 1900-talet, och istället så lämnas ju då möjligheterna för att utforska och ta över världen till europeerna.
Precis.
Och man låter sina stora skepp ruttna och, eller brännas, och man bränner även all dokumentation över den här Cheng He som man kan hitta överhuvudtaget. Man förbjuder resor ut på haven, och de beläggs till och med dödsstraff ju. Mm. Man får inte bygga några fartyg som har mer än 2 master längre. De är väldigt noggranna, kan man säga, i förbjudandet här.
Mm.
Och det är för att det här går inte riktigt i linje med de konfucianska tankarna om att allting ska vara oföränderligt. Och då är det jordbruk som är grejen, och där ska generationerna gneta på en efter en. Och vi är mittens rike, och vi behöver inte lägga ner alla de här pengarna på att andra ska erkänna oss. Det är någon bekräftelsetorskbehov som de här kejsarna har hållit på med. Vi behöver inte det.
Precis.
Ungefär så.
Jag ska försöka i samma anda som det här få göra samma poäng. Men jag hittade ett citat i veckan som gav mig nästan rysningar.
Mm.
Och vi behöver lite bakgrund till det citatet. Jag började med mongolerna. Dels för att jag är fascinerad av dem. Men under den här perioden av kinesisk historia så kommer man ju inte ifrån dem. Och som jag sa tidigare, Hongwu hade en ganska expansiv politik mot dem. Stora militära expeditioner, fort som byggdes i eller kring deras område. Och Yongle fortsatte med den här utvecklingen när han flyttade huvudstaden närmare mongolerna i deras intresseområde. I och för sig la han ner flera av de här försvarsanläggningarna, men ändå, expansiv politik både till land och till havs. Men under de 50 åren som följer så kommer Mings armé glida från den här militära klassen till den civila klassen. Och de familjer som satts att vara i det här militära ståndet, eller vad vi nu ska kalla dem, de hade börjat betala fattiga människor för att ta deras plats. Lovell beskriver det som att korrupta befälhavare förvandlade Ming-armén till fiktion, degraderade de meniga soldaterna till livegna som fick arbeta på deras mark och bygga deras palats. Alltså Hongwus stora militärreformer som du beskrev i början, på bara några generationer så urvattnas de helt och hållet då, inte så mycket finns kvar. Och det kanske inte skulle vara någonting om vi nu inte hade börjat närma oss mongolernas område. Och så har vi Esen Khan, som på 1430-talet lyckas med konststycket att ena de mongoliska stammarna igen. Och är man kinesisk makthavare och vet att jag har inte speciellt stark armé, och så får man höra att nu har mongolerna lyckats slå sina påsar ihop igen, då borde man vara försiktig. Men kejsaren planerar istället en straffexpedition mot Esen Khan 1449. Ivrigt påhejad av en enuk, men starkt motsatt av mandarinerna. Eller så starkt som en konfucianistiskt lagd person får vara. Det är ju väldigt ofta så här, den store ledaren har såklart rätt i vad man än vill göra, men bör beakta.
Jo, jag förstår, väldigt diplomatisk.
Ja, man brasklappar väldigt mycket. Och den här straffexpeditionen, det blev ett enormt misslyckande. Först kunde man inte hitta kanen, utan bara de städer han hade skövlat. Sen blir armén överrumplad och alla dödas utom kejsaren som kidnappas. Dock bra knep här, den kinesiska regeringen, vad man ska kalla det. De snabbt bara tar kejsarens lillebror och utnämner honom till ny kejsare.
Så, problemet borta.
Ja, precis. Så att när Esen Khan kommer och nu har jag en kejsare här. Jag vill ha allt guld i Kina. Vad sägs som en stövel istället?
För vi har en annan kejsare här.
Ja, precis. Så att man slipper betala någonting jättedyrt skadestånd. Istället så blir den här gamla kejsaren slutligen en tributgåva. När mongolerna tänker att det är bättre att mjölka systemet. Och Esen Khan som hade gjort så stark satsning för att ena mongolstammarna, de vänder sig mot honom. och han blir själv mördad av en annan mongolledare bara några år senare. Men den här katastrofen orsakade vad Lovell kallar övergången till en självdestruktiv gränspolitik. Hongwus och Yongli's buffertzon mot mongolerna var förlorad. Och ökat mod hos mongolerna och ökade antimongolska strömningar i Kina blev såklart reaktionen på det här. Konflikten mellan eunucker och ämbetsmän blev dessutom bara mer och mer allvarlig, samtidigt som kejsarna satt där isolerade i den förbjudna staden och, med Lovells ord, odlade sin fåfänga överlägsenhetskänsla gentemot de hotande utlämningarna. Och så kom jag fram till det citatet som jag tyckte var så pirrande. Mot denna bakgrund av rasistisk arrogans, militär inkompetens och mordisk fraktionsbildning tycktes bara en handlingsväg möjlig, militärt såväl som psykologiskt. Murbygge.
Ja. Build that wall. 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 Och så gjorde de det.
Ja, det kommer de ju att göra. Men rasistisk arrogans, mordisk
fraktionsbildning. Ja, nu ramlar poletten ner här borta på andra sidan bordet. Det var en parallell igen.
Ja.
Jaha. Till ett annat land.
Ja, precis. Mm. Åkte de till Amerika då?
Ja, det är ju det som är frågan. Frågar vi den frågan till Gavin Menzies, så kommer svaret att vara ja.
Ja.
Det är då inte en gammal beläst professorsfigur på Cambridge dock.
Nej.
Utan en för detta ubåtskapten som har intresserat sig för det här.
Har du sett intervjuer med honom?
Från England? Nej.
För jag blev så besviken. Jag tänkte först när man läste om honom, tänkte man, här har vi en excentrisk britt. Mm. Fluga kring halsen, pipa i munnen. Men han är verkligen den tristaste gråa gubben som man kan tänka sig. Och han berättar att jag var med min fru för att fira vår bröllopsdag. Och då åkte vi till Beijing. Och där fick jag höra om Changhe. Och det tyckte jag var mycket intressant. Så jag började forska i det här.
Ja, okej. Okay. Han var inte så färgstark som du hade hoppats.
Nej. Men han skrev en bok, 1421, The Year the Chinese Discovered the World, som i början av 2000-talet väckte riktigt liv i debatten.
Ja, det blev lite tumult här. För han hävdade ju då att Changhe och kineserna, som sagt då, nådde de amerikanska kontinenterna, Antarktis, Australien och åkte runt hela jorden före européerna hade gjort något sånt.
Precis, och i sin uppföljarbok så argumenterar han också för att kineserna låg bakom den ekonomiska och kulturella blomstringen som kommer kallas renässansen.
Jo, det är mycket här. Och vi nämner ju inte det här för att det är nödvändigtvis sant, utan för att det är en teori som har lagts fram och som väckte mycket uppmärksamhet då. Ja,
absolut.
Han har ju en del på fötterna som är svårt att veta hur det ligger till med. I verkligheten, till exempel de här kartorna som både Magellan och Columbus anger vid olika tillfällen att de har sett eller haft, som de är förgörda till.
Mm.
Det kommer vi ihåg apropå vårt Magellan-avsnitt, att han har någon karta som man pratar om att han har sett som fanns i den portugisiska arkiven.
Mm.
Och sådär. Vart de hade fått sina uppgifter från i början då, är ju det som är frågan, om de skulle ha fått det från kineserna då, enligt den här teorin då, lite löst. Som då innebär att det fanns utritade områden i väster redan innan européerna hade varit där.
Mm. Han framför dessutom argument om kinesiska vrakdelar som framförallt finns kring Australien. Och där, han har ju själv finansierat omfattande bärgningar av gamla skepp. Det finns porslin från Mings fabriker som sjunkit gods över hela världen, och han pekar också på kinesiska DNA-spår hos både växter, djur och människor.
Mm.
Det är väl hans starkaste case.
Någon gammal fyr som står i New England också.
Just det, som är byggt efter, han tycker det liknar den kinesiska arkitekturen.
Just det, ingen vet vem som har gjort det här, men det ser ut som en kinesisk medeltida fyr.
Mm.
Det kanske inte var det starkaste argument som sagt, utan Det är lite annat här. Jag vet inte, det är lite tunt, måste man väl ändå säga.
Ja, jag har ju läst med viss skadeglädje de här brittiska historikerna och deras hatiska bespottande av Menzies. Jag vet inte om det är det här akademiker som använder sin uppburna position för att verkligen dra ner byxorna på någon som inte riktigt de tycker han är dum helt enkelt. Men samtidigt är de ganska övertygande när man läser om det. Den här kartan som han framför. För han, när han var i, jag tror det var kanske Venedig eller liknande, så hittade han en 1700-tals kopia av en 1400-tals karta. Mm. Och det är en av de kvarlever som han använder för att bygga sitt case kring. Mm. Och den här, en text i The Guardian som jag läste, den poängterar att det här är ju så uppenbarligen en fake. Det visar en jorden i form av två glober, vilket är en klassisk eurocentrisk kartmodell. Och den gör också fel som man alltid gjorde på 1700-talet, som misstaget att tro att Kalifornien var en ö. Så att de menar helt enkelt att Menzi inte är nog påläst för att veta vad som är en 1700-talskarta och inte.
Det kan vara så mycket troligt till och med. Jag bara säger, tänk om.
Absolut, tänk om.
Ett problem är ju att de här mandarinerna såg till att göra rent hus med, kan man säga, de skriftliga bevis som fanns för alla de här projekten.
Mm.
Men de var ju inte borta på Sri Lanka och monterade ner diverse minnesstenar som Cheng He placerade ut där.
Nej.
Så det finns kvar, och då står det så här på en sån sten där. Kejsaren har anbefallt oss att leda flera tiotusentals soldater och kejserliga trupper för att resa i mer än 100 skepp för att behandla främmande människor med vänlighet. Vi har rest till västerliga länder tillsammans med mer än 3000 små och stora länder. Vi har rest över mer än 100 000 li av gigantiska vattenytor. Och då är alltså en li mellan 500 meter och en kilometer, och det skulle då bli så att 100 000 li motsvarar, ja, det är ett par varv runt jorden där.
Mm.
Och det här är väl också en av de bevis som han använder för att de har åkt runt.
Mm.
De har i alla fall åkt väldigt långt, och då skulle de kunna ha åkt runt.
Mm.
Sen är det lite astronomiska bevis han kastar fram också.
Det är ju antagligen, alltså det är väl, det mesta pekar väl på att det var inte så att de kinesiska upptäcktsresandena var först i Amerika, men framförallt så blir det ju svårt att säga definitivt. Hans teorier och hypoteser är byggda på saker som är svåra att säga något om. De flesta av de här skeppsvraken, de är så illa åtgångna att det är svårt att avgöra hur gamla de egentligen är. Mingporslin, det kan ha hamnat i havet när som helst. Det behöver inte ha hamnat där på 1400-talet.
Nej.
Och om det var så många kinesiska skeppsbrutna som gick i land i Amerika, varför var då ursprungsbefolkningen så dåligt resistenta mot de eurasiska bakterierna som portugiser och spanjorer kom med?
Ja, de borde ha byggt upp någon form av motståndskraft mot det. Nej, det här håller inte riktigt.
Nej.
Om man skulle ta och diskutera något annat då istället.
Jaså?
som synen på de här ambitionerna som den kinesiska kejsaren hade, och lite grann det här tankeexperimentet ändå, vad hade hänt om lite så ändå, för det blir ju intressant när man tänker på att de var före europeerna med de här bedrifterna. Mm. Men sen bara backar in igen i stallet och inte ger sig ut någonsin mer.
Nej, precis, stänger stallet, låser från insidan, drar för persiennerna.
Och då ska vi dra ett citat igen här, för här tycker folk saker och ting.
Ja.
Till exempel har vi Yuval Noah Harari,
ja,
som vi har nämnt tidigare.
Sapiens.
Ja, han skriver ju så här. Många forskare menar att amiral Cheng He's upptäcktsresor under Ming-dynastin förebådade och överträffade de europeiska. Men det fanns en avgörande skillnad. Cheng He utforskade världshaven och hjälpte pro-kinesiska härskare, men han försökte inte erövra och kolonisera de länder han besökte. Cheng He's expeditioner var inte heller djupt rotade i kinesisk politik och kultur. När den styrande klicken i Beijing byttes ut på 1430-talet gjorde de nya herrarna abrupt slut på operationerna. Cheng He's expeditioner visade att Europa inte hade någon avgörande teknisk fördel. Det som gjorde europeerna exceptionella var deras makalösa och omättliga begär efter att utforska och erövra. Även om romarna hade förmågan försökte de aldrig erövra Indien eller Skandinavien. Perserna försökte aldrig erövra Madagaskar eller Spanien, och kineserna försökte aldrig erövra Indonesien eller Afrika. De flesta kinesiska härskare lämnade till och med det närliggande Japan i fred. Det var inget konstigt med det. Det konstiga var snarare att tidigt moderna europeer drabbades av en feber som drev dem att segla till fjärran helt okända länder med främmande kulturer, ta ett steg på stranden och genast deklarera: jag gör i kungens namn anspråk på alla dessa territorier. Så vad han menar är ju att det är någon kombination av imperialism och kapitalism som driver européerna ut i världen och har, och sen nyfikenhet är en annan grej också, och att man erkänner att vi vet inte allt om världen, och det här har ju mycket att göra med den vetenskapliga revolutionen som var på 1600-talet.
Absolut.
Också att man vill ta reda på hur det ligger till, och den inställningen och attityden har man inte i Kina.
Nej, det behöver du inte.
Nej, de tyckte inte att de behövde det.
Nej, precis. Jag tänker också att i det europeiska exemplet så har vi en religion som uttryckligen säger att du ska värva själar.
Ja, och till det. Han framför faktiskt religion också som en sån där.
Mm. Jag tänkte det här också, att vem som inom citationstecken hittade Amerika först kan ju ibland bli en utmattande diskussion också. Cheng He eller Columbus eller Leif Eriksson eller liknande. Elever vill ju gärna ha den här diskussionen. Men var inte vikingarna först i Amerika? Och då brukar jag vara lite så här obstinat och säga, ja, dels så är det väl det iberiska avtrycket som faktiskt fick de följderna, så att det är väl det vi kan titta på. Men dessutom, Amerika hittades väl av sibiriska migranter, och det var 15 000 år före de kinesiska skeppen eventuellt skulle ha seglat.
Ja, så är det ju. Och där fanns det en himla massa djur.
Djur. Färre efter de hade kommit dit.
Ja, så vem som är först på vilken plats är ju, där kan man ju inte äta.
Mm.
Ytterligare ett citat från Bonniers världshistoria om Österns storriken. Och det är väl då Göran Malmqvist, professor i sinologi, som har skrivit det här. Om henne sjöfararen hade träffat den 23 år äldre Cheng He, hade de två säkert talat förbi varandra. Henrik, som 1420 hade valts till stormästare i Kristusorden, ville fullfölja korsriddarnas verk. Sjövägen till Indien skulle göra det möjligt för honom att falla de otrogna i ryggen. Religiös intolerans, vinningslystnad och jakten efter peppar präglade de europeiska upptäcktsfärderna. Det var också på deras fartyg som inkvisitionen senare skulle föras till den portugisiska kolonin Goa i Indien. Men Cheng He och hans högre beskyddare visade samma öppenhet gentemot främmande religioner som Yuan-dynastins mongoliska härskare hade gjort före dem. När Cheng He besökte Ceylon medförde han tre identiska uppsättningar gåvor som han i kejsarens namn förärde Buddha, Vishnu och Allah.
Mm.
Så där har vi också en viss, vad ska man säga, skillnad i attityd.
Vi skönjer
ett mönster.
Ja, det gör vi.
För att avrunda avsnittet så ska man kanske ta och hoppa in i den där helikoptern och hova upp och få ett helikopterperspektiv igen. Och då måste vi ju titta på nuet med.
Ja.
För Kinas ekonomiska expandering idag har ju lett till ett nyintresse, kan man ju säga, för Cheng He.
Han har starkt symboliskt värde, ja.
Ja, redan Deng Xiaoping sa ju på 70-talet att ett land som isolerar sig kommer det inte gå bra för. Och så hänvisar han till Cheng He faktiskt.
Mm.
Och Kina idag har ju världens näst största försvarsbudget, där man bland annat satsar väldigt mycket på flottan igen. Det är hangarfartyg och ubåtar och jagar och allt möjligt som ska göras.
Skattskepp i vacker seder.
Ja.
Tränade uttrar.
Det tror jag däremot de inte har, men det var ju väldigt roligt om de hade.
Ja.
Ja, men man drar ju oljeledningar från Burma till exempel och hela vägen in till Kina, och det byggs hamnar i Pakistan och Sri Lanka och sådär. Kina knyter ju återigen kontakter då med länder runt om i hela världen. Och ofta handlar det om att de vill köpa energi förstås på olika sätt. Men när man har sådana här energitransportleder av olika slag, oavsett om det går på fartyg eller om det går via ledningar, så behöver man ju bevaka det här. Och då behöver man ha en stor flotta igen också.
Mm, just det.
Det finns ju de amerikanska analytiker som menar på att det här är ett sätt för Kina att de bygger stödjepunkter och baser hela vägen in i Indiska oceanen, och så uppfattar man det här som ett hot. Och sådär, när de skapar relationer med de här länderna i Indiska oceanen-området.
Mm.
Det är en massa med statliga och privata kinesiska företag som engagerar sig i väldigt många olika länder. Det är Kazakstan och Sudan och Venezuela och överallt egentligen. Men de är inte de som är mest expansiva ändå, för att det är USA, Kanada fortfarande och Australien som är. Men sen kommer Kina på fjärde plats. Och i en sån samtid, då blir ju Shanghai plötsligt väldigt mycket på modet förstås. Och idag så är han en hjälte i Kina och väldigt populär figur.
Man bygger nöjesparker i hans här, alltså, stora Shanghai-upplevelse.
Det är den nivån alltså.
Ja.
Och det är ofta som man kan förklara och tolka historiska populära fenomen ju.
Mm.
Ur samtidens behov. För bara 100 år sedan, drygt 120 år sedan, så hade man ju knappt koll på att den här killen fanns överhuvudtaget.
Nej, det är sant.
Så historia går ju i vågor.
Mm.
Och det är väl väldigt rolig avslutning också på hela, med tanke på att vi har pratat om mycket hav här.
Snyggt. Nu fick du en bra poäng levererad i form av en putslustig vits.
Ja, och den kom helt spontant också.
Ja.
För jag kom på vad jag sa efter att jag sagt det.
Just det. Ja. Och med det så kan vi klocka ut. Hörrni, tack så mycket!
Ha en bra vecka.
Syns nästa söndag.
Hej.
Hej.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.